Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. Detta avsnitt är en återpublicering av ett samtal som skedde på Lunds universitets digitala bokmässa 2021 mellan Martin Degrell och Samuel Rubensson, professor i kyrkohistoria.
Välkomna till Lunds universitets digitala bokmässa. Jag heter Martin Degrell och jag sitter här tillsammans med Samuel Rubensson som är professor i kyrkohistoria. Vi ska prata om den här boken, Colonial Powers and Ethiopian Frontiers 1880-1884. Och det är en samling dokument, framförallt brev från Etiopien under den här perioden då, 1880-1884. Och Samuel, när man tittar på omslaget här till boken så ser man att ja, ditt namn står med och så har du ett par kollegor som är med. Men sen så ser man en annan Rubensson, nämligen Sven Rubensson. Och det är din far.
Ja.
Då blir man ju nyfiken. Så vad är bakgrunden till det här och på vilket sätt har du och din far för relation till just Etiopien? Kan du berätta lite om det?
Ja, man kan ju säga att det här projektet började när jag var 2 år gammal, så att det var jag var inte med från början på det sättet. Alltså min far kom till Etiopien 1947 och som lärare. Och han undervisade också då på ett lärarseminarium och upptäckte att läroböckerna i etiopisk historia var helt baserade på europeiska dokument, europeiska rapporter från konsuler och missionärer och så. Och började undra, men vad tänkte etiopierna under 1800-talet? Och eftersom Etiopien var skriftkultur tänkte han, det måste ju finnas material. Så att när han kom till Sverige efter sin första period så skrev han en licentiatavhandling baserad på etiopiskt material. Och det var väl den första forskaren som faktiskt försökte skriva etiopiskt 1800-tal utifrån etiopiskt källmaterial. Och när han kom tillbaka till Etiopien så tog han kontakt med både utbildningsdepartementet och även kejsaren Haile Selassie och sa att jag har en idé att vi skulle gräva fram allt etiopiskt material och publicera det, för det verkar ju helt okänt. Så det började 1957 och så har det blivit fjärde volymen nu.
Så, och din far är tyvärr inte med oss längre, men du har då, hur halkade du in på det? För du har på något sätt färdigställt just den här volymen.
Ja, han fick väl inte så mycket chans att göra saker under tiden han var lärare, först på universitetet i Addis Abeba och sen i Lund. Det var efter pensioneringen. Och det visade sig att en hel del av dokumenten var på arabiska. Ett språk som han aldrig lärde sig. Men jag hade ju studerat arabiska. Så han frågade mig om jag kunde hjälpa honom med de arabiska dokumenten. Så det gjorde jag i volym 1, 2 och 3. Och när vi höll på med volym 4 så blev han ju för gammal och klarade inte av det. Och då lovade jag honom att göra färdigt volym 4 också. Mm. Så att han gick bort för 9 år sedan nu och då så har jag försökt att samla ihop det och få ut det som fanns.
Det här är ju som sagt den fjärde boken i den här, eller fjärde volymen i den här bokserien. Acta Etiopica. Vad är syftet med den här bokserien? Kan du berätta lite om den?
Ja, alltså det är som han uttryckte det, att ge etiopiernas röst i den här koloniala epoken hela 1800-talet. Och se till att etiopiernas förståelse av vad europeerna ville, deras försvar för sitt land, men också deras sätt att utveckla kommunikationen och lära sig speglas i detta material. Och det visar sig ju när man går igenom det att många av de här breven från etiopiska härskare till europeer, de översattes av missionärer och konsuler, men översättningarna var ju ofta fulla av både missförstånd och medvetna förfalskningar. För man ville ge en annan bild. Men nu får vi liksom verkligen vad etiopierna själva såg.
Etiopien 1880. Vad är det för land? Vad kan man säga om det landet? Vad befinner de sig så att säga, i världen? Vad har de för relation till sin omgivning?
Ja, alltså Etiopien var ju en stormakt i Östafrika sen långt tillbaka, och europeer hade ju haft kontakt, framförallt europeiska katolska missioner och sedan protestantiska. Etiopien var ju intressant för Europa därför att man hade ända sedan medeltiden hört om Etiopien. Men i den koloniala epoken så försökte man ju också få kontroll över Etiopien, men det var ju inte riktigt så lätt som med andra afrikanska stater, eftersom man hade en stark centralmakt och en stark sammanhållning och en gemensam förståelse av vilka man var. Så både fransmän och britter hade ju försökt tidigare under 1800-talet att få ett inflytande. Och britterna hade ju till och med haft en militär expedition till Etiopien och dratt sig ur. Italienarna, i den här boken kan man säga att det är det italienska försöket som dominerar, och det var ju också de som framförallt försökte kolonisera Etiopien.
Och Italien hade ett väldigt starkt intresse för Etiopien under ganska lång tid, och mycket för att mycket av resten av Afrika var redan taget, så att säga.
Ja, alltså när vi kommer fram till 1880-talet och Berlinkonferensen 84, så var det ju så att man hade delat upp Afrika sinsemellan. Det enda som var kvar var Etiopien. Så italienarna, först koloniserade man kusten, det som blev Eritrea nu. Och sedan försökte man ju att militärt besegra Etiopien, men misslyckades på 1890-talet.
Mm. Och hur styrs landet?
Ja, på den här tiden så var det ju väldigt... Etiopien är ju ett bergsland, rätt så otillgängligt, kommunikationerna svåra. Så att väldigt mycket är ju lokalt styre. Etiopien kan man säga var en slags federation av många lokala härskare. Men man hade en tradition med en kejsare som då kunde hänvisa till en lång tradition, att det var liksom en ättling till det som var det etiopiska riket. Och under början av 1800-talet så hade kejsarmakten försvagats mer och mer, och det var lokala furstar. Och sedan i mitten på 1800-talet så växte det fram en stark centralmakt igen. Så under den här tiden så finns det ju en mycket starkare centralmakt, men det finns väldigt starka spänningar mellan, inte minst mellan norr och söder. Så att makten försköts söderut under hela 1800-talet. Och här på 1880-talet blir det väldigt tydligt att makten går till det som idag är centrala Etiopien, Addis Ababa-regionen. Och norr förlorar sitt inflytande, delvis genom skapandet av kolonin Eritrea. Och idag kan man ju se dessa konflikter mellan norr och söder väldigt tydligt. Och förstår man de här dokumenten så förstår man lite mer varför vi har sådana spänningar i Etiopien.
Mm. Så boken innehåller ju då... Ja, vad? Det är dokument av olika slag. Kan du säga något om...
Ja, det är ju som du sa, framförallt brev. Mm. Brev från etiopiska makthavare. Framförallt då i det här fallet kejsar Johannes som regerade under den här tiden. Men också hans vasall, kungen i söder, Menelik, som sedan blev kejsare. Men det är också brev från andra lokala härskare. Inte minst längs kusten, för att italiensk kolonisering kom ju från kusten. Så vi har väldigt mycket brev från de som styrde längs Röda havskusten och också Afarområdet, alltså låglandet, där det idag pågår rätt mycket strider. För det är rutten kan man säga från kusten och till höglandet är ju väldigt viktig att kontrollera om man vill kontrollera landet. Men det finns ju också en del fördrag med både italienare och med britter. Kring handel, kring regler för kommunikation och vem som får vistas i landet och så. Så att det är brev, det är diplomatiska brev, men det är också en del personliga brev, men det är också fördrag.
Och de här i största möjliga mån så reproduceras de här dokumenten i boken med då översättningar och noter också, va? Alltså ni kommenterar lite grann. Och så.
Jag vet inte om det går att visa, men alltså boken innehåller ju då fotografier av originaldokumenten på originalspråk med sigill och allt. Och sedan en översättning med kommentarer, noter. Så att det är ju originaldokumenten, så den som kan läsa språken kan ju verkligen läsa originalet. Men så finns det alltid en engelsk översättning.
Vad kan du säga om materialinsamlingen? För den har funnits på många olika ställen, har jag förstått.
Ja, alltså materialinsamlingen för de här olika volymerna började i slutet på 1950-talet av min far. Därför att det är dokument som har legat i arkiv i Kairo, i Jerusalem, i Istanbul, i Grekland och sedan naturligtvis i Berlin, Paris, London, Rom. men också i privatbibliotek hos olika furstar. Det finns brev som var väldigt vackra med vackra sigill som sändes till exempel till drottning Victoria. Men då tyckte hon det här var ett vackert, så när någon prins fyllde år så gav hon brevet som en födelsedagspresent. Så vi har fått spåra upp dokument också i privata samlingar.
Vad fanns det mer för utmaningar förutom då att de var så spridda överallt? Vad är det för utmaningar med att ta sig an ett sånt material?
Ja, först att hitta det och sedan få tillstånd och fotografera det. Men sedan är det ju översättningarna av dem har ju varit komplicerade många gånger för att en del av breven är inte skrivna så att säga på standardspråk. Det är mycket dialektala influenser av olika dialekter i Etiopien. Men också de arabiska breven skrivna av folk som inte behärskade arabiska eller den standardarabiska vi förväntar oss. Och också dialektala inslag av andra språk, affar och somali i det. Så översättningarna har ju varit en väldig utmaning. Och sen är det ju kontexten, alltså när breven inte är daterade. Väldigt många skriver inget datum på sitt brev. Att försöka tänka, när kan det här vara skrivet? Kan vi dra några slutsatser av innehållet? Så det är ju det är mycket arbete bakom varje brev.
Vilka primära språk är det som de här breven framförallt är författade på?
Ja, det språk som dominerar är ju amhariska som ju då var så att säga maktens språk och ju fortfarande är så att säga huvudsakligt nationalspråk i Etiopien. Det dominerar. Men i amhariskan finns ofta inslag av klassisk etiopiska, alltså den kyrkospråket i fraser och så. Och sen finns inslag av tigrinja inte minst eftersom mycket av makten låg i norr i det. Sen är det väldigt många dokument också på arabiska eftersom de lokala furstarna längs kusten skrev på arabiska. Sen finns det också dokument skrivna på franska eftersom man efterhand förstod att européerna läste inte originalen om de skrevs på etiopiska språk. Så då skrev man också framförallt på franska som var diplomatspråket. Finns det också något brev på svenska faktiskt, därför att vi har också brev med från etiopier som gick med i den evangeliska eller katolska kyrkan och då anammade missionärernas språk. Så det här är också något dokument på svenska med.
Mm. Så genom de här dokumenten så kan man då se, man kan se kanske det moderna Etiopiens framväxt, det var du inne på tidigare. På vilket sätt kan man även utläsa relationen till de här olika kolonialmakterna som fanns?
Ja, det kan man ju se. Alltså från början kan man säga att etiopierna var väldigt positiva. Här kom ju folk från Europa som hörde till en kristen kultur och man var ju omgiven av muslimsk kultur. Så att det var en väldigt positiv reaktion först och man ville väldigt mycket av kontakter. Man bjöd in och man besökte en av de etiopiska härskarna före det här. Frågade också om inte han kunde få gifta sig med drottning Victoria. Och när han fick ett direkt, lite förolämpande svar så blev han rätt upprörd. Alltså man såg sig som jämlikar och upptäckte efterhand att det gjorde inte europeerna. De såg ju ner på etiopier som på andra afrikaner. Och det märker man efterhand i brevväxlingen under 1800-talet. Man förstår mer och mer att nej, så här är det inte som vi trodde. Men man försöker ju. Här finns ju ett väldigt roligt brev från, det är inte många brev från kvinnor, men här finns ju ett brev då från den etiopiska kejsarinnan Taito till den drottningen i Italien. Där hon söker vänskap också lite på ett personligt plan, ett väldigt roligt brev. Bland annat skriver hon att hon skickar med ett foto på sig själv och det måste vara ett av de tidigaste tagna i Etiopien. Det här är 1884. Tyvärr så har vi inte kunnat hitta fotot som var medskickat.
Vad synd. Apropå det vi ska snart avrunda här, men boken innehåller ju då nästan 200 dokument av olika slag och du har suttit och gått igenom de här och tittat på dem och vänt och vridit. Har du några favoriter? Kan man säga att man kan ha favoriter av de här dokumenten? Förutom det här som exempel med de här kvinna till kvinna breven så att säga.
Ja. Men, jo då, alltså, det blir ju många. Det här brevet som var skrivet på svenska är ju lite roligt eftersom jag nu är svensk och forskare i Sverige. Och Sverige har ju betytt väldigt mycket för Etiopien historiskt. Och genom det här så har ju Lunds universitet också bidragit kan man säga till etiopisk historia. Och det tycker jag är väldigt roligt, det kan vi vara stolta över.
Och fortsätter då arbetet med en volym 5?
Ja, man kan säga det att min far sa först, nej, tre volymer räcker. Sen tvingades han fortsätta med fyran. Och jag sa, med fyran räcker det. Men nu har jag blivit tillfrågad om jag inte kan hjälpa till med femman. Jag har en tysk kollega som är väldigt intresserad. Så en femte volym kommer att komma.
Och den kommer att sträcka sig ungefär vilken period, vet vi inte.
Ja, det är ju så att det är fler och fler dokument för varje år som går. Så jag tror att det blir 1885 till 1890.
Mm. Boken heter alltså Colonial Powers and Ethiopian Frontiers 1880 till 1884.